Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Jag tänker ofta på det när jag är inne på häkten och liknande, att det är en väldigt tuff miljö. Vi var verkligen tvungna att jobba på att få de här två personerna att prata, så kan jag säga.
Hon trodde ju att hon inte skulle överleva det här, helt enkelt.
Då valde själva att fly från platsen, och i samband med det så försökte vi helt enkelt stoppa dem.
Det var såklart förfärligt att vara där under 6 dagar. Jag tänker att hon hade en himla tur som kom ut därifrån.
En bil som är precis likadant så åker förbi den och tittar in och ser att helvete också, det är ju dem.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brottet. Mordet på Tove, del 1. Utredarnas utmaning. Det blev ett av årets mest uppmärksammade brottsfall. Och det kanske inte är så konstigt. I en tid präglad av gängskjutningar, hämndbegär på skitsaker, unga män i utsatta områden, så stack det här fallet verkligen ut. 3 unga kvinnor, 18, 20 och 21 år gamla. Väninnor i en liten svensk stad med vanliga liv. En går i gymnasiet, de andra 2 jobbar. Det kunde ha varit dina döttrar eller systrar. En till synes helt normal tillvaro. Men det var det inte. Det blir en utekväll där allt går fel. En av väninnorna, 21-årige Tove, mördas av de andra 2, skulle det visa sig, men det tog sin tid. Historien börjar lördagen den 15 oktober 2022, en fredag, det är partykväll. Den 20-åriga tjejen har förfest hemma hos sig, 18-åringen är där. Sen går de ner till den lokala baren Nöjet och där stöter de på Tove, en väninna de känt i många år. Men det blir ingen trevlig kväll. En gammal konflikt blossar upp igen mellan Tove och 20-åringen, en konflikt som pågått ett tag. Så tjejerna beslutar sig för att åka hem till 20-åringen och prata ut. Och där slutar alla spår efter Tove. Hon försvinner. På söndagen är det ingen som ser henne. Polisen tar det här försvinnandet på största allvar från början. Och på måndagen den 17 november får utredaren Rickard Findahl ansvar för ärendet.
Det började med att jag åkte till jobbet på måndagen den 17 oktober då, på morgonen, och jag sitter mitt emot min kollega som på morgonen säger direkt när jag kommer till jobbet att det är någonting som har hänt som jag tycker inte verkar stämma. Det är nämligen som så att det är en kvinna i Vetlanda som inte har kommit hem. Ett par tjejer som är på väg in som är hämtade till förhör, och det är någonting som inte stämmer, och vi tittade igenom händelserapporten som var upprättade då. Framförallt på söndagen när poliser i yttre tjänst hade jobbat väldigt intensivt med ärendet. Och ja, just där och då så antingen så är personen borta frivilligt eller så är det någonting annat som har hänt. Det var väl magkänslan just då.
Eftersom de 2 väninnorna, 18 och 20 år gamla, var de sista som sett Tove i livet, så är det naturligt att de hördes av polisen. Och det här sker redan på söndagen, dagen före Rickard Findahl får ärendet. Och det första samtalet var hemma i 20-åringens lägenhet, och redan där var det konstiga saker som upptäcktes.
Man hade gått in i den här lägenheten som har varit aktuell och för att de hade lagt mycket fokus på den här 18-åringen och 20-åringen med tanke på att de hade fått reda på att de var de sista personerna som Tove i det här fallet hade träffat. Och i våran värld och inom polisen så att säga så är de alltid väldigt intressanta med att få information ifrån vad den här personen tog vägen eller skulle göra eller vad som hände. De fick en känsla i lägenheten att den var väldigt välstädat och de observerade också då lite plastpåsar på ett köksbord. Och deras förhör initialt stämde inte riktigt överens. Så det var någonting som de hade studsat på så att säga patrullerna inledningsvis.
Ja, misstankarna uppstår alltså direkt. Det är något som inte stämmer. Så båda tjejerna blir kallade till förhör igen. Nu lite mer formellt i polishuset. Och det blir deras sista dag i frihet, skulle det visa sig.
Det är en hämtning till förhör och det är då en FU-ledare som har varit väldigt aktiv på jouren och på Höglandet här som har gjort en hämtning till förhör. Och det baseras då på att lite magkänsla och magkänsla kan man inte säga, men det var någonting som inte stämde med deras berättelse initialt vid de här första förhörerna som hade hållits i Vetlanda med de här tjejerna. Och vi från Grova Brotts sida, vi kliver på det här och vi håller då förhör med de här 18-åringen och 20-åringen. Och de får återigen redogöra för vad som hade hänt.
Och tjejernas berättelse är tämligen enkel. De hade åkt hem till 20-åringens lägenhet. 18-åringen hävdar att hon somnat och när hon vaknat var Tove borta. Och 20-åringen hävdar att Tove var där ett tag och sen åkte hem. Men redan i den här enkla berättelsen finns två saker som inte riktigt går ihop. Det ena är Toves cykel. Varför står den kvar om hon nu åkt hem? Och varför har någon flyttat den en bit från porten till 20-åringens hus?
Men det som är intressant och som vi jobbade med är också att den här cykeln också var anträffad på ett märkligt ställe. Den var förflyttad från platsen.
Och den andra intressanta uppgiften kommer från grannen.
Vi hade också en granne då som också inledningsvis var hörd, som hade hört kraftiga dunkar från den här lägenheten och dessutom varit uppe och ringt på utan att någon hade öppnat. Så det var mycket saker runt omkring de här två tjejerna som vi inte fick någon riktig klarhet i eller redogörelse. Framförallt de här dunkarna då, det skulle ju vara en av de här tjejerna som hade ramlat och hade kräkts och...
Men några rester att någon hade kräkts finns inte i lägenheten. Och grannens berättelser blir allt mer märklig. För efter att han knackat på dörren och ingen öppnar så går han ner till sig igen. Men så hör han efter ett tag hur någon är i trapphuset. Han öppnar dörren och möter 20-åringen. Hon ser lite förvirrad ut men säger att hon ska till McDonald's. Han tycker att hon är för berusad att köra och erbjuder sig att skjutsa henne. Och väl där köper hon en cheeseburgare och sen åker de tillbaka. Det märkliga är, visar sig senare, att Toves telefon också varit på McDonald's. Men inte hon.
Vi fick väldigt tidigt också Toves mobilrörelser, så att säga, att de hade rört sig upp till McDonald's. Telefonen hade i alla fall gjort det. Och där kunde vi då se att det här stämde ju absolut inte överens med 20-åringens berättelse att hon hade varit på McDonald's tillsammans med grannen. Och grannen kunde inte heller redogöra för att det hade varit med någon mer än den här 20-åringen i bilen. Så där var vi ganska direkt att här är det någonting som inte stämmer. Och det var nog anhållningen så att säga som också senare resulterade då till en häktning.
Nu är det uppe i fyra märkliga detaljer som talar emot tjejernas berättelse. För det första, det har varit bråk i lägenheten. För det andra, hennes cykel står kvar men har alltså flyttats bort från porten. För det tredje, varför skulle 20-åringen till McDonald's mitt i natten? Kanske var det så att hon var på väg att göra något annat men blev påkommen av grannen och hitta på det här med McDonald's. Och för det fjärde, det konstigaste av allt. Toves telefon var med på McDonald's mitt i natten, men alltså inte Tove själv. Fyra märkliga omständigheter som tillsammans ger underlag för att häkta de två tjejerna. Fallet som redan varit uppmärksammat i media blir än mer omskrivet. Även vi på Efterlyst går ut och söker tips. Vad har hänt 21-åriga Tove som försvann i Vetlanda natten mot i söndag? Sökinsatsen pågår för fullt men än har inga spår hittats efter henne. Två andra kvinnor som är bekanta med Tove har häktats misstänkta för människorov.
Jag tycker det är ledsamt, tragiskt för anhöriga. Det berör, verkligen. Och vi gör allt vi kan för att hitta henne, framförallt vid liv. Det är det vi jobbar ute efter nu.
Det var vid 11-tiden i söndag som polisen fick in en anmälan. 21-åriga Tove var försvunnen efter en utekväll i Vetlanda. Och polisen misstänkte snart att det kunde röra sig om ett brott. Misstankarna riktades tidigt mot två unga kvinnor bekanta med Tove och som setts tillsammans med henne under kvällen innan hon försvann. De båda kvinnorna som setts tillsammans med Tove innan hennes försvinnande är sedan tidigare ostraffade. Men idag häktades båda på sannolika skäl misstänkta för människorov. Vet du något mer om vad som hänt i Vetlanda? Hör av dig till Efterlyst 08 702 0090.
Och enligt uppgifter i Expressen ikväll så ska Toves telefon ha kopplats upp i en av kvinnornas lägenhet mitt på natten. Dessutom ska det ha hörts bråk från den lägenheten.
Och medan tjejerna sitter och tiger i häktet fortsätter utredningen bland annat i lägenheten. Lägenheten där 20-åringen alltså bor, lägenheten där Tove bevisligen har varit i.
Ja, men det, så är det ju. Vi gör ju en teknisk undersökning och vi har tekniker på plats och vi gör undersökning och i samband med den så anträffas det ju som man har sett i förundersökningen här. Det är granbar i sängen och det är en plastpåse som hittas på bordet och lite andra saker då som ja, vi tycker är intressanta. Men vi är ändå där, vi har två unga tjejer, 18 och 20.
Men det finns ju egentligen ingenting som bevisar att ett brott har begåtts. Märkliga detaljer räcker inte för en fällande dom. Och det kunde ju vara så att något helt annat egentligen hade hänt. Det finns en risk att missa något om utredningen låser sig enbart vid de två väninnorna.
Vi har två unga tjejer, 18 och 20 år, som är en vän med den här personen som har försvunnit. Så det är klart att vi brottades initialt med om vi verkligen rätt ute. Och vi ska jobba väldigt brett och det gör vi. Och fånga upp egentligen alla tänkbara scenarier. Så det var lite svårt initialt. Vi var tvungna att, liksom, vi hamnade lätt tillbaka mot de här två personerna men vi jobbade väldigt hårt med att jobba brett. Men åklagaren som i det här fallet var initialt var Rullman då, som har varit med på hela resan. Han började fatta misstankar mot de här två ganska tidigt. Men vi som sagt var, vi uteslöt ju inga andra tankar eller idéer som vi hade också. Som kunde ha hänt Tove helt enkelt.
Men det finns en sak som gör att allting går i stå. En sak som gör att utredningen inte kommer framåt. Att pressen på de två misstänkta inte kan ökas mer. För ingen vet ju var Tove finns. Letandet pågår dag efter dag. Sökinsatsen blir större och större. Område efter område söks igenom. Hundratals frivilliga deltar.
Ja, men vi jobbar ju efter, vi har vår egen, det kallas CFP då, efterforskning av försvunna personer. Och sen gick vi in också där man med lag som säger kan använda sig av räddningstjänst, och vi har möjlighet att gå in i alla utrymmen som man kan gå in i så att säga, ut med hjälp av lagstöd då. Och den bedrevs centralt i Vetlanda och den startade upp ganska omgående. Vi hade även helikopter på plats och vi hade även Missing People som engagerade sig. Och i samband med det här som jag pratar här så vill jag ju rikta ett jättetack till Missing People för de insatserna de gjorde på platsen. Initialt så jobbade vi väldigt nära så att säga, man jobbar sig i olika områden så att säga som man lägger upp, och det är ju en insatschef då från polisen som gör de här kartläggningarna så att säga, så man jobbar efter en procentsats så att säga, när man kommer upp till en viss procent och anser man att nu har vi gjort vad vi kan, och det gjorde vi i centrala Vetlanda ganska omgående på grund av att det hade så mycket stöttning då, bland annat från Missing People.
I 2 veckor pågår letandet. 2 veckor där de 2 misstänkta sitter i häkte och håller fast vid sin historia. Visst, det hade varit bråk på krogen. Visst, Tove hade följt med dem till lägenheten. Och visst, de kanske var de sista som såg henne i livet. Men hon lämnade lägenheten levande. Och vad som hände sen, det har kompisarna ingen aning om. Frustrationen i polishuset växer. Här sitter 2 unga kvinnor utan någon som helst erfarenhet av att befinna sig i den här pressade situationen. En situation som kunde knäckt vem som helst. Men inte de 2. De fortsätter att hålla tyst vecka efter vecka. Ett beteende som förvånar utredarna.
Det är 2 unga tjejer, 18 och 20 år. Jag har varit med ganska länge inom polisen i alla fall. Och tiden gick, och det var det som gjorde att man blev förbryllad över varför får vi ingen information. Och vara anhållen, vara häktad, det är... jag tänker ofta på det när jag är inne på häkten och liknande, att det är en väldigt tuff miljö. Så det är klart att vi diskuterar det här mycket, och vi diskuterar om hur vi ska lägga upp förhören, hur vi ska nå framgång. Så det var mycket sådana diskussioner som man vanligtvis inte har. Men i det här fallet så var det någonting nytt, och jag tror att för vi som har jobbat, eller mitt team som har jobbat med utredningen, så är det nog det som vi kommer ha med oss. Liksom, att vi var verkligen tvungna att jobba på att få de här 2 personerna att prata, så kan jag säga.
Och förhören med de 2 fortsätter. Ett av syftena är att hitta sprickor i deras gemensamma berättelse. Att hitta någon detalj där de är oense. Och en sån kommer tidigt. Innan de misstänktas telefoner töms antyder förhörsledarna till 20-åringen att det kan finnas mycket intressant information i hennes telefon. Och då kommer en komplettering, skulle man kunna säga, en förklaring till något polisen ännu inte funnit.
I förhör rätt så tidigt så informerar vi 20-åringen om att man får ju ut väldigt mycket information från telefonerna, och det var, jag tror, innan vi hade tömt dem ordentligt så att säga med, och fått information från dem. Och då kom ju lite information från 20-åringen att ja, men det visade sig kanske att de hade gjort en resa i alla fall då, på natten där för att äta någon haschkaka där. Så det kom ju innan att vi egentligen hade fått tömning, för hon hade väl på känna att det skulle komma information som kunde ligga henne inte riktigt bra i fatet då.
Och här kommer alltså den första sprickan i tjejernas gemensamma berättelse. För 18-åringen förnekar att det gjorts någon haschresa. Så nu finns 2 versioner. Nu finns verktyg att så split mellan de 2. Och mycket riktigt, när 20-åringens telefon analyseras så framgår det att den varit ute på en resa på mordnatten. Men inte på någon haschresa, skulle det visa sig senare.
Bilen eller telefonen hade rört sig på natten då. Och vi kunde också, efter att ha gått igenom alla butiker och matvarukedjor och allt annat i Vetlanda när det gäller övervakningsfilm, så hittade vi också övervakningsfilm som, där vi kunde se en liknande bil som 20-åringen har lämnat Vetlanda under natten. Och med den informationen så kunde jag också med hjälp av Missing People rikta om insatserna till mera intressanta områden, och det var mot områden där vi sedan anträffade Tove då.
Det är den 2 november, 18 dagar efter försvinnandet, som polisen gör fyndet. Gömt i skogen ligger Toves döda kropp.
Att vi hittar henne där, det är ett arbete då som analytiker och IT-forensiker har jobbat med och jobbade fram den här platsen. Det var, vi hade i början så hade vi olika platser och ingen så här, vi kunde se att telefonen hade varit på platsen, men vi visste inte datum och tid initialt. Så där var ju mycket att vi jobbade med hundförare, att skicka dem till olika platser där vi tänkte att så här kan det vara, men vi hade ingen datum och tid initialt. Men sen så i början då på november där så fick vi en plats och vi skickade en hundpatrull dit, och det gick ytterligare en timme. Sen så fick jag ett samtal då från den här hundföraren där de berättade för mig då att de hade anträffat en kropp.
Kroppen är väldigt väl gömd på en plats som är otillgänglig. En plats dit vem som helst inte hittar. En plats som den som gömt kroppen måste ha känt till sedan tidigare. En plats 20-åringen vistas på ofta, visade sig. En plats som alltså hennes telefon befunnit sig på. Det här är ett av flera genombrott. Ett annat är dödsorsaken. När kroppen är hittad görs en rättsmedicinsk undersökning av den förstås, och rättsläkaren är säker. Tove har blivit strypt. Hon har mördats. Snaran runt de två misstänkta dras åt. Men trots de nya uppgifterna, trots att allt mer talar emot deras berättelse, trots att kroppen är hittad, fortsätter de två att neka. Men utredningen går vidare och nya viktiga pusselbitar dyker upp. Märkliga saker. Det visar sig att 20-åringen tidigare försökt tända eld på en byggnad där Tove befunnit sig och misslyckats. Inte nog med det. I 20-åringens telefon hittas också en musikvideo hon gjort. En låt som handlade om hur mycket hon hatar Tove.
Efter ett tag också så uppdagades ju att det hade förekommit en brand då. Och det har vi även fått bekräftat från även de här tjejerna här då. Men så det framkom saker också som jag blev lite som egentligen byggde på att det är någonting extra i det här fallet. Framförallt att, och vi hittade även andra grejer i telefonen som sångtexter och liknande som satte lite griller i huvudet på oss.
Ett djupt hat alltså, ett hat mot Tove, ett hat som fått 20-åringen att försöka tända eld på en byggnad, ett hat som fått henne att skriva en hatsång och dessutom göra en video på den. Kort sagt, ett motiv. Ett motiv starkt nog att mörda för, kanske. Men inget hjälper. De två fortsätter att neka. Det är då som förhörsledarna byter taktik. Istället för att förhöra båda två koncentrerar man sig på 18-åringen. Och istället för att hela tiden fråga om händelsen börjar man fråga om henne själv. Om hennes liv, om hennes drömmar, om hennes vardag. Allt i ett syfte. Att bygga upp ett förtroende. Att hon skulle känna att de bryr sig om henne. Inte som misstänkt, utan som person. Och där kommer genombrottet. Där lyckas förhörsledarna. Den 2 december, nästan 7 veckor efter att Tove försvunnit och på dagen en månad efter att kroppen hittats, tar 18-åringens advokat kontakt med utredarna. Hans klient vill ha ett samtal. Hon vill träffa polisen. Och det som började med den skilda berättelsen om haschresan och som fortsatte med att förhörsledarna satsade på att vinna hennes förtroende ger nu resultat. För nu kommer en annan berättelse, en som ligger betydligt närmare sanningen. Och det här är historien som 18-åringen berättar. Så här lät det när hon gjorde det i rätten.
Jag går och lägger mig.
Och vad händer då? Eller vad gör du?
Ja, jag somnar igen.
Och sen, som jag förstod dig rätt när du berättade fritt, så blir du väckt av... Mm. Och vad är det hon säger då?
Att hon behöver hjälp.
Mm. Och det är då du ser att Tove ligger på golvet i hallen?
Mm.
Okay. Då när du kommer och ser det, vad tänker du då?
Jag var så chockad och... Alltså, jag vet inte.
Nej. Frågar du vad det är som har hänt?
Nej, inte just då.
Varför gör du inte det?
Därför jag har varit så chockad och så och liksom fröst till is. Och ja.
Sa hon vad som hade hänt?
Nej.
En ny historia alltså, en historia som bekräftar att Tove har dött i lägenheten. En historia där 18-åringen hävdar att hon sovit hela tiden och blir väckt när Tove redan är död. Alltså en historia som pekar ut den andra 20-åringen som skyldig. Inte helt ovanligt när två personer är misstänkta för samma brott. Den har sina brister, den här historien, men den ligger definitivt närmare sanningen än den historia båda två hittills berättat. Ett stort steg framåt.
Nej, men jag tror att om man ser till 18-åringen så handlar det om att de som höll förhörerna med 18-åringen gjorde ett bra jobb och de fick henne att inse att jag måste tala för mig vad jag har gjort och berätta. Jag tror också att det fanns ett behov av att berätta.
Men det finns brister i historien. Bland annat att 18-åringen hävdar att hon mått dåligt och kräkts. Det finns ju inga spår efter något sånt i lägenheten. Så frågan är, hur nära sanningen är vi? Det pratar vi om i del 2 av den här historien. Mordet på Tove, väninnornas berättelse. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av...